Jag tänkte bara säga några ord till som en, någon slags presentation av mig. Mycket blev ju belyst här förut. Om jag skulle få peka på ett år som är viktigt för att associera mig med er, så är det våren 94 när min familj, där jag då var son i huset hos Bengt och Maria Birgersson. Jag är fortfarande deras son, men inte i deras hus. Vi var bjudna på påskläger. Pappa talade. Och jag tog studenten samma år. Och hade då funderat på vad jag skulle ta vägen. Ni vet, när man ska vara så där lagom fri. Så då tänkte jag, men ett år i Finland. Och så anmälde jag mig, och efter att ha lämnat in papper om, jag vet, hälsokontroll fick jag gå på innan jag fick komma in på folkhögskolan. Så gick jag bibelskola där, bland annat tillsammans med Anna. Hej Anna! Och när jag ser tillbaka, när jag ser också på mitt liv som förkunnare, så var det nog morgonböner på FÖ, och när jag fick lov att ha praktik under bibelskoletiden, fick vara nere i Hesa 2 veckor och hålla andakter tillsammans med Halvar Sandell, så var det en viktig tid i mitt liv. Och så är jag nu sedan 12 år tillbaka, tror jag det blir, predikant i missionssällskapet Bibeltrogna vänner, ELMBV, i Sverige, som väl har ganska mycket av systraskap med evangelieföreningen. Och jag har också fått lov att predika på 2 påskläger ett par år tillbaka i tiden nu. Och det är väldigt kärt att få lov att vara tillbaka. Och när jag tittar ut över skaran här, så är det rätt så många ansikten som är bekanta för mig. Och det som jag har associerat med tidigare Finlandsvistelser är att jag har känt att jag har hört hemma i gruppen unga vuxna. Och nu när jag kommer hit så är det någonting som får mig att känna att jag liksom dras mer åt medelålders. Jag vet inte, jag ska försöka under lägrets gång och räkna ut vad det är som inte riktigt stämmer för mig. När det gäller jag har presenterat mig med min familj och så. Ni kommer att se dem här under dagarna. De är förväntansfulla på att få lov att joina sina grupper och så här nu. De har pekat ut sina tält. Det är en gåva att få lov att åka på familjeläger. Är det någonting jag ser tillbaka på med stor tacksamhet från min uppväxt, så är det att vi åkte på många läger. Fick lov att möta många andra kristna. Och lägren bidrog mycket till att forma min tro under uppväxtåren. Så att ta med sina barn på läger, det är en bra idé. Men det jag skulle sagt var detta att jag är lärare i grunden, gymnasielärare i samhällskunskap och religion, och har jobbat de sista 9-10 åren med nyanlända invandrare i en av de beryktade förorterna i Göteborg, Bergsjön, en sån där miljonprogramsförort kallar vi det, med mestadels hyreshus, flerfamiljshus. Bygger man en stadsdel smart, så blandar man ju upplåtelseformerna, så blir det någonting annat. Det gjorde man inte i Bergsjön, fort skulle det gå. Och idag så är Bergsjön en av de stadsdelar som tar emot väldigt många nyanlända i Göteborg. Och där har jag nu de sista 3 åren fått vara rektor på den skolan. Och vi tar emot hela den nyanlända familjen. Vi har förskolegrupper och vi har skola, och vi har även svenska för invandrare, för vuxna i ett och samma hus. Det tyckte vi var en trygg och bra idé. Men nu är jag faktiskt på väg till ett annat jobb. Jag ska vara rektor på en annan skola från och med hösten. Men om ni frågar mig om nyanlända och så kan det hända att jag har en eller annan idé. Jag är väldigt glad för att jag ska få lov att tala kring ämnet, temat frihet. Och fyra föredrag kommer det att vara. Ni har säkert läst på lägerprogrammet så ni vet detta. Och det är säkert många aspekter av detta som inte kommer att bli belyst. Därför att jag talar på något sätt utifrån den erfarenhet som jag har. Och utifrån det som Gud har velat visa inför just detta. Nu är det fyra föredrag så en del ska väl ändå hinna bli sagt. Och annars så drar er inte för att ta tag i mig i kön eller så. För när vi står och väntar på mat så kan vi väl fundera vidare lite grann ihop. Om det var någonting som kändes allt för oavslutat. Sådär. Jag borde egentligen ha någonting som roterar så att jag inte bara tittar åt ett håll. Eller ha ett föredrag åt det hållet. Ja. Innan vi nu går vidare och börjar borra i det som blir det första ämnet under det övergripande temat frihet, så skulle jag vilja att vi knäpper våra händer, eller hur vi nu än gör när vi ber, och blir stilla en stund till. Ja, kära far i himmelen, vi tackar och lovar dig för den du är. Vi tackar dig för att vi får möta dig i den vackra naturen här på klippan. Tackar dig för sommarens skönhet och som vi kanske har lite extra tid att njuta av i semestertider. Tack för att du visar oss din godhet redan där. Och tack Herre för att du har uppenbarat dig för oss. Tack för att du talar rikt och djupt till oss i ditt ord. Och vi ber om att dessa dagar skulle få bli tillfälle till fördjupning. Kära Herre, vi tackar dig för dina alldeles obegränsade resurser. Vi tackar dig för att du kan plocka upp oss just där vi är, just där vi står. Vi kanske har stressat hit idag, kanske har hunnit bli några sura ord på vägen till barn eller maka eller så. Och Herre, nu är vi här. Nu är vi här inför ditt ansikte och vi ville få lov att stanna upp inför vad du har att säga till oss om detta med frihet. Herre, tack för att du i ett och samma predikan kan tala på många olika sätt utifrån vad vi behöver höra. Jag möt oss var och en, kära himmelske far. Och låt oss få ett ord med oss på vägen. Låt oss få bli fördjupade i vår tro, i vår förståelse av vem du är, i vår tillit. Och Herre, om det för någon handlar om att det skulle få bli en ny start, att på nytt få lov att börja med dig. Herre, tack för att hänger det på dig så är det fritt fram. Du har ett oändligt tålamod med oss. Tack kära Herre för det. Tack för att nådens tid är nu. Du öser din nåd över oss. Och tack för att du vill möta oss just där vi är nu. Och tala gott med oss. Väck oss till liv. Herre, hjälp oss att se vad som kanske finns mellan oss och dig i denna stund. Sätt fingret på det Herre, även om det smärtar oss. Och hjälp oss att kunna få lämna det till dig och gå vidare. Vi lämnar oss nu i dina händer, kära Gud. Amen. Nu så att jag inte alldeles spräcker tidsramarna. Om jag är klar till 20:15, är det okej då? Så jag inte gör bort mig redan med det. Ja, det här med frihet, det är ju ett häftigt tema att få lov att jobba med. Det finns så mycket associationer kring det och jag tänkte faktiskt inleda med att säga att det finns lite poesi om det. Nils Bolander, han skriver så här till exempel: leva är släpa på kedjor och handbojsringar, vilja bli fri men känna sig bunden i anden. Jorden vill dräpa allt som har längtans vingar, allt som ser syner och rycker i fängelsebanden. Det var väl något som ville frihet det. Och vi hörde ju ett antal sångstrofer i den catchiga inledningen förut om detta med frihet. Människor har tänkt mycket kring frihet. Människor har kämpat mycket för frihet. Människor har lagt in väldigt mycket olika saker i frihet utifrån den föreställningsvärld som man befinner sig i och det som är den aktuella situationen. Och den här våren så har vi väl alldeles särskilt tydligt blivit påminda om hur kampen för frihet kan ta sig väldigt starka uttryck. Om man säger Egypten och Tunisien och så. Man har kämpat för frihet och ska väl hoppas att det går bra. Utsikterna är väl inte alldeles tydliga hur det kommer att sluta, man kämpar för frihet. Och vi upplever många olika former av ofrihet. Det kan vara upplevd och det kan vara mer verklig. Det kan ju handla om politiska system där rätten att uttrycka sig fritt, rätten att rösta på vem man vill ska styra kan vara begränsad. Det kan också vara ofrihet av helt andra slag. Man kan uppleva att de plikter som man har liksom på något sätt rutar in och pressar ihop och gör det svårt att känna sig så där fri som man skulle vilja vara. Om man går in på Wikipedia och tittar på det här med frihet, så delar de upp det i två delar. Det ena som frihet, positiv definition, frihet till någonting. De faktiska möjligheter man har att handla fritt. Eller åt andra hållet negativt, alltså som avsaknad av olika typer av förtryck, begränsningar. Men fokus ligger ändå på den här förstnämnda delen, frihet till. Vilken kapacitet den enskilde har att kunna handla fritt. Och nu tänker jag mig att utifrån temat frihet så känner vi ganska olika saker. Om det är någon av oss här som nyss har suttit med studentskrivningar och klarat av det, ja, då har frihet en viss klang där. Yes! Jag klarade det. Jag har passerat. Jag är på andra sidan. Och nu börjar den stora friheten. Eller de av oss som under någon längre tid har kämpat med sjukdom och fått gåvan att bli frisk igen. Oh, vilken frihet! Eller den som har under ett par års tid arbetat med ett arbete som var pressande från så många håll. Det var komplicerade arbetsuppgifter. Det var inte enkelt i relationerna. Och så fick man möjlighet att byta arbete. Det var inte nödvändigtvis en beskrivning av min egen resa här. Men jag tänker att det kan också vara en sån där sak som kan ge känslan av jag är fri. När man får lov att byta till det som kändes gott och roligt. När vi ska arbeta med temat frihet de här dagarna så är det utifrån ett kristet perspektiv på livet. Men för den skull hoppas jag att det inte ska kännas som att det är snävt, utan det är just om livet som det handlar. Vi gör ju lätt så att vi delar in livet i det där andliga och så det där stora andra. Men vi får hjälpa varandra till det här att se det som en helhet, för det är ju det är. Gud ser inte på oss som uppdelade i det ena och det andra. Att vårt liv skulle ha de delarna, utan det är en helhet. Men det stora, när vi talar om frihet i ett kristet sammanhang, och som vi aldrig kan gå förbi, det är ju detta att Jesus har ordnat med frihet från synden, alltså förlåtelse, alltså räddning från helvetet. Och med löfte om, nu kommer friheten till, med löfte om ett liv i frihet med Jesus här i tiden och i en hel evighet tillsammans med alla de frälsta. Alltså en frihet från döden och istället i en rik och evighetslång gemenskap som vi bara kan ana oss till. Och ifall det är någon som tänker att ja, men undrar om det inte blir långt där uppe. Så om vi tänker att den Gud som redan här har gjort det så skönt, tänk hur livet kan vara. Han som hade fantasi nog att göra klippan så här fint och som har sagt att det blir långt bättre där uppe. Låt oss lita på att han har gjort det fint där. Och det håller att slita på. Ett bibelställe som talar om den här friheten som vi har vill jag få lov att lyfta fram. I Romarbrevet 8, från den första versen, så står det: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Detta har hänt. Det hände alldeles på riktigt för 2000 år sedan. Att Jesus Kristus köpte oss fria genom att han led och dog. En alldeles riktig person som gick här på jorden. Och lika riktigt hände det i den andliga världen att Gud blev försonad i och med det. Detta har hänt. Detta är den kristna trons underbara fundament, basfakta. Och det är det som är grunden för vår frihet. Och jag tror, och vi kommer komma in på det mer sen, jag tror att ett liv med Jesus är det friaste sättet man kan leva ett liv här på jorden. Där Gud får vara Gud och jag får vara människa och inte ge mig på att leka Gud. Gud är den som styr och bestämmer och jag får lov att vara människa. Och där han har sagt, gör alla era önskningar kunniga. Gör er inte bekymmer. Så säger han. Och då menar han att han är ju Gud och vi är människor. Och så får vi lov att plocka alla de här sakerna som på olika sätt tynger oss. Jag är ganska säker på att om ni för ett ögonblick blir lite stilla och funderar, nu när vi har hunnit landa här och barnen har det gott där ute och så, att vi har bekymmer. Och så har han sagt att vi får lov att lämna dem hos honom. Vi får sätta ord på dem och så får vi lov att lämna dem till honom. Det är en viktig del för att beskriva vad friheten här i livet är. Det är inte jag som är Gud i mitt liv och ska husera de här bekymren. Jesus går så långt så att han talar om att det är ett uttryck för otro. Att inte lita på att han kan hantera våra bekymmer. Men vi så ofta vi glömmer, så ofta det blir så att det är den där sista utvägen. När vi har provat allt. Och kanske man skulle be till Gud också. Och så får man lov att vända på det. Så får man istället lov att lämna sin dag i Guds händer. Och det man vet är så där bekymmersamt. Det får man lov att sätta ord på. Kanske kan det, jag vet inte, en del av er kör bil till jobbet. Istället för att direkt knäppa på radion. Börja med att sätta ord på de här grejerna som vi vet bekymrar oss. Så vill han ta hand om det? Det tycker jag är, om jag ville få lov att ge en sån där glimt av vad jag tänker. Jag tänker på den kristnes frihet i det vardagliga. Det vi ska gå in på nu, det är vad det är som kan komma som emellan människor och den här alldeles väldiga fina friheten som vi har i Jesus Kristus. Vi är försonade med Gud. Från Guds sida finns det inget som hindrar. Och ändå vet vi att det finns så mycket som gör att vi människor inte lever våra liv med Gud. Väljer bort Gud eller inte känner till Gud på ett sånt sätt att vi har kapitulerat för honom. Och jag skulle vilja få lov att dela upp det i ett par olika såna här områden som har blivit viktiga för mig när jag har tänkt kring det här med vad som kan hindra friheten. Och då skulle jag vilja få lov att börja med att ta er med till en situation. Vi pratar Amerika, mitten, slutet, någonstans där, 1800-talet. Och vi har en herre, kanske i sina bästa år, men han ser inte bra ut. Han är extremt vildvuxen, skägget är trassligt och han är smutsig. Och han springer runt som en galning med sin bössa som han fick när han blev soldat i inbördeskriget. Och han springer runt där som en vettvilling. Vad han inte vet, det är att kriget är slut. Kriget är slut för länge sedan. Men ingen har förklarat det för honom. Och när några andra militärer upptäcker honom i skogen så håller de på att bli nedskjutna av honom. För det kommer så där reflexmässigt. Men så där lugnt och försiktigt så lyckas de förklara för honom att det är några år sedan nu, men kriget är över. Du kan ta av dig uniformen. Du blir inte fånge. Du är välkommen ut i det civila livet. Segern är klar. Du behöver inte vara här och irra längre. Och på samma sätt som för den här soldaten så är det också för oss människor som inte har lärt känna de som inte har lärt känna Jesus. Vi behöver få det förklarat för oss. Det behöver liksom bli inropat i våra öron. Det räcker liksom inte att det har hänt. Utan Gud måste dessutom göra en nästan lika stor insats för att liksom ropa det in i våra öron så att vi får det klart för oss. Och det är det som är den helige andes verk, att han gör det så att vi fattar det. Så vi kan ta det till oss och så att det kan bli vårt. Det här blev så småningom, soldaten förstod detta och vi får hoppas att det gick bra för honom. Inte allt för mycket posttraumatisk stress och vad det nu heter. Någon måste varsamt få förklara att kriget mellan Gud och människa är slut. Det är slut. Det finns en frihet för dig och för mig. Freden har kommit. Det finns frihet för alla. Och nu kan det vara olika orsaker till att man så att säga inte att man är i den här soldatens situation. Man kan ju faktiskt tillhöra den krympande skaran av onådda folk. Gud vare tack så går missionens arbete framåt och många människor i världen idag har hört om Jesus, men fortfarande har inte alla gjort det. Men det kan ju också vara så att man lever mitt uppe i den kristna världen någonstans i Europa. Men i allt det myckna bruset så har inte Jesus uppfattats som en verklig möjlighet. En verklighet. Det måste få bli förklarat för en människa. För att hon ska kunna ta till sig detta budskap. Det är ingenting man kan räkna ut på egen hand. Visst, man kan komma en bit. Man kan se att det är rimligt att tänka när vi tittar på hur väl sammansatt vår skapelse är. Att det finns en klok tanke bakom. Men att därifrån gå till att se det finns en frälsare, det finns en frihet. Det behöver få bli proklamerat. Och så har vi i Matteus 28 fått just uppmaningen att gå ut och göra detta tydligt på hans uppdrag. Det andra jag skulle vilja få gå in på när vi talar om det här med vad som kan hindra frihet. Den här verkliga friheten i Jesus. Det är att vi har alla möjliga andra föreställningar om vad den här verkliga friheten är. Vad som är så där dyrbart. Och som kan nästan kännas som ett evangelium. Och då tänker jag faktiskt på det som vi har fått se i vår värld detta år. Med frihetskampen som har dratt över arabvärlden i synnerhet. Och jag får väl säga för egen del att jag känner en oro för om det kommer i alla de olika casen att leda till större frihet. Men ibland kan detta nästan låta som att detta är evangeliet. Evangeliet om den mänskliga friheten där majoriteten har rätt. Och så. Och att Jesusbudskapet, detta med försoning från synd, död och djävul som något ålderdomligt och irrelevant. Det är annat vi behöver försonas med. Det är annan slags försoning. Och jag tror absolut att ett gott missionsarbete mycket väl kan inkludera arbete med försoning och med en god demokratiutveckling. Men det kan ju aldrig vara det som är det stora budskapet. Kristendomens budskap är och förblir att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utan genom honom. Och ibland så kan vi i den kristna världen vara lite dåliga på en tydlighet här. Vad som är huvudsak och vad som är bisak. Orkar ni med en stund till eller skulle vi behöva ta en sång emellan eller hur ser det ut? Jag hade några orsaker till, men om det fanns någon liten sång så där som kunde ha passat så tror jag att det hade kunnat vara på sin plats. Vad jag försökte säga i det sista skulle man kanske kunna sammanfatta med att det som i det allmänna medvetandet finns kring språkbruket om vad frihet är kan vi som kristna behöva säga nej, men jag tror inte att detta först och främst handlar om demokratiutveckling, utan den viktigaste friheten, den handlar om den vi har i Jesus Kristus som försonade med honom. Och att man kan sitta i samtal, det vet ni, det kan hända på många olika sätt. Man sitter, frihet, ja det är det viktigaste. Ja, det har du helt rätt i. Mm. Och så har man gått alldeles förbi med varandra, för man menar olika saker. Den kristna friheten, det är någonting det. Och det kan vi behöva definiera inom oss, inom bland oss kristna och gentemot dem som vi möter och där vi får chansen att tala om vad frihet är. Jag skulle vilja få lov att ta fram en annan orsak. Och jag har flera olika benämningar på det i mitt manus. En som kanske kan få funka en stund är inkrökthet i mig själv. Och då tänker jag på, jag vet inte, det finns en barnbok i den, i alla fall där jag har växt upp, som heter Slottet Barnatro. Jag vet inte om någon av er har snubblat över den. I alla fall i den boken så finns det en beskrivning av gamle Enstöring som lever ute i skogen. Han var också, bilden av den där soldaten kan funka rätt bra på honom också, för han var nog, han var en ovårdad gammal farbror som en gång hade bott i den trygga tillvaron i den vackra platsen som beskrivs i den här boken, är slottet Barnatro. Där är det gott att vara. Där är Gud själv kung och där lever man en lycklig och god tillvaro. Och som sagt var, gamle Enstöring, han har själv bott där tidigare, men han var i sin ungdom på väg mot lyckans land. Han hittade aldrig lyckans land, men tyvärr så kom han så pass långt bort från slottet Barnatro att han inte iddes gå tillbaka. Utan han blev kvar där i skogen. Han vill på något sätt tillbaka, men nej, vågar inte. Och så blir han bitter. Och han sitter där år ut och år in. Och han önskar nog många dagar att han hade varit tillbaka där han i sin ungdom en gång lämnade den goda tillvaron i slottet Barnatro. Så en dag så skickas riddare Sim på ett specialuppdrag för att plocka hem farbror Enstöring och fråga om han inte nu på sin ålders höst skulle komma tillbaka till slottet Barnatro. Och när Sim kommer in där i stugan, det luktar unket och det går knappt att se. Men Sim anar ändå en figur som sätter sig upp i sängen där. Och Sim säger, jag har kommit, min konung har sänt mig och du är välkommen tillbaka till slottet Barnatro. Han vill att ni ska komma hem. Det är för sent. Jag är för gammal. Och Gud bryr sig säkert inte om mig mer. Jag har gått borta för honom så länge. Han kan inte vilja ha med mig att göra. Den store konungen säger, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte kasta ut. Och så tar Sim tag i den gamles hand. Och i slottet Barnatro finns allt i överflöd. Och här ser ni ut och har det rätt så trist, dåligt ställt. Den gamle liksom reser sig upp på armbågen. Tror ni verkligen det? Tror ni verkligen att jag får lov att komma? Ja, svarar Sim. Då ger vi oss iväg imorgon, säger den gamle. Nej, ikväll, säger Sim allvarligt. Det är farligt att vänta. Det kan bli för sent. Och så stiger den gamle upp och börjar plocka med sina kläder där. Och jag får väl ta på mina helgdagskläder, säger han då. Och Sim ler lite för sig själv och ser att de där var ungefär lika solkiga som de han nu hade på sig. Du behöver inte fundera på den detaljen, utan när du kommer tillbaka till slottet så kommer du få nya kläder. Och nog måste jag ta på det bästa jag har, sa den gamle och drog på sig kostymen. Och Sim hjälpte honom upp på hästen och så red de långsamt tillbaka mot slottet. Och så bultar sin på porten och gamle enstöring tar som hand av villiga händer. Och den kvällen är det välkomstfest. Och på den främsta platsen sitter gamle enstöring. Han har fått på de bästa kläderna, annat än de där paltorna han drog på. Enstöring hade fått komma hem. Men ett förspilt liv låg bakom honom. Och Jesus säger, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det står också i Lukas 19. Det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Enstöring. Han satt där i sin skog och ömkade sig över sig själv. Och tyckte säkert väldigt synd om sig själv. Tyckte att det hade inte alls blivit i hans liv som han hade velat. När han glad i hågen hade dratt iväg mot lyckans land. Och så kan den här ömkligheten, som kanske inte alls har ens tillnärmelsevis den klädedräkten som det var hos enstöring. Vi kanske lever ett alldeles sådär till fint medelsvensson liv så, till det yttre. Men här inne känns det väldigt ömkligt. Och vi kanske ser på vårt liv som att det har varit hårt så här långt. Att vi har fått lida rätt mycket oförrätter från människor. Från människor i allmänhet. Arbetskamraterna som inte alls har varit så goda som de borde ha varit. Jag har verkligen inte blivit rätt behandlad. Kanske vi känner. Dessvärre kanske det också är så när vi tänker på de erfarenheter som vi har från kristna sammanhang. Jag har inte blivit så bra behandlad. Det har inte varit lätt att komma in i de gemenskaper dit jag har sökt mig. Vad är detta för någonting? Vad är det här för någonting? Och så har man suttit där i sin ömklighet på goda grunder. Eller kanske den egna synen på mig själv där det är så mycket som jag har förträngt och hållit undan. Och som bara kommer till mig de där riktigt mörka nätterna. När jag borde sova men inte kan. Och där skuld och skam blandar sig om vartannat. Och där vi skulle behöva få hjälpen att reda ut vad som är vad. Så att vi kan få lov att bekänna synden som synd och få hjälp med skammen. Sortera ut det ena från det andra. Och i den här ömkligheten kanske vi också känner mycket ilska mot Gud. Gud, du som älskar alla. Hur kunde du låta det bli så här för mig? Kanske är det så att några av oss själsligt sitter i skogen. I en mental stuga för sig själv. Och då är det bara så, i likhet med den enkla berättelsen om gamle enstöring, att människosonen har kommit för att söka upp och frälsa oss. Mitt i den här ömkligheten som vi kan känna och där vi kan sitta fast i en stolthet också. Och Gud vill så gärna få lov att möta dig och mig. Om vi nu sitter där i ömklighetens skog. Får välkomna oss tillbaka in i värmen på slottet. För där är det mycket bättre att vara. Och för att tala klarspråk, in i gemenskapen med honom igen. Och där vi får lov att göra upp med honom. Och få lov att börja om igen. Precis som enstöring fick göra. Men nog kan ömklighet på olika sätt känd, men bli till ett sånt där hinder. 16:30 är klockan. Så vill jag, har redan berört lite grann av det här med hur synd kan kännas som ett hinder när vi pratar om synd och skuld. Nu tänker jag, då är det ju det vi talade om här nu nyss, är ju den synden som vi känner så väl och som vi känner hindrar oss, därför att det känns som att Gud inte klarar av att se det och ändå ta emot oss med öppna armar. Men det finns en, det finns annan synd också. Ja, det var just en rolig predikant som skulle ha första föredraget fullt med synd. Ja, det blir mer här, ska ni se. Synd finns ju i alla människors liv, men vi kan förhålla oss på olika sätt till den. Synd, alltså det som inte blev så som Gud ville, när vi missar målet i större, på ett mer eller mindre tydligt sätt. Det finns där och det ligger djupt rotat i det mänskliga livet. Och för den som lever långt borta från Gud så är synden en naturlig del, tänker jag. Och det är kanske bara den grova synden som kan framkalla skuldkänslor. Samtidigt som man mycket väl kan få dåligt samvete och ha ångest kring sånt som inte är synd. Det kan för övrigt vara saken också för oss som vill vara kristna, att vi kan få dåligt samvete för sånt som vi inte skulle behöva ha det med. För oss som vill vara kristna så är synden en problematisk verklighet. Och en större eller mindre verklighet beroende på hur mycket Gud har fått lov att visa. Hur mycket den heliga ande har fått lov att jobba med oss. Och om vi nu talar vi om vad kan vara hinder för friheten. Då ska vi säga klart och tydligt att den synd som vi erkänner och som vi bekänner för Gud, den utgör inte något hinder alls. Jesus kom just för att bryta syndens makt, för att skapa frid mellan Gud och människa. Men vad som verkligen kan binda människa, det är ju den synd som vi inte vill bryta med, som man inte vill bekänna. För det leder till att man blockerar vägen för Gud i sitt liv. Och vi ska ju vara medvetna om, eller få påminna om detta, att vi har en fiende i djävulen som har på sin tydliga agenda att han vill ha oss bort från Gud. Det som Gud har gjort så gott i ordning för oss, det vill han bryta. Han vill bryta den goda relationen mellan Gud och oss. Precis som han vill få lov att skapa split i andra relationer också. Och som sagt var, olika synder som kan ligga olika nära till hands för oss. Tre synder som liksom återkommer i Bibeln på olika sätt är ju detta med girigheten efter pengar, driften efter utomäktenskaplig sexualitet och maktbegär. Det är tre stora som återkommer. Och mycket av synden i världen, om vi tar oss ett ögonblicks titt, kretsar kring pengar, sex och makt. Och i kristna sammanhang så tror jag att det finns åtminstone två saker till som jag skulle vilja få lov att ändå sätta ord på, och som jag tror att vi kan behöva jobba med. Och det är detta med att det lätt sprider sig ett förakt för de svaga på olika sätt. De som där synden kanske det handlar om till exempel har tagit sig mer synliga uttryck. Ibland så är det nästan som om vi trodde att vi var i himlen. Vi förväntar oss att våra församlingar ska vara som om de redan var, det var redan var i himmelen. Och så är det ju inte, utan församlingar här på jorden är ingenting annat än syndares gemenskap kring Jesus. Och vi ska aldrig förvänta oss något annat. Och när då svaghet i form av synd dyker upp, så är det ju inte det jag säger att vi ska förminska det och säga att det inte är någon fara. Men det här när vi liksom lite så där sätter upp näsan och tycker att ja, så där har då inte jag fallit i alla fall. Och där vi så ofta liksom mäter oss med varandra. Också i de här olika framgångsfaktorerna som man kan sätta mot varandra i livet. Hur lätt det är att vi hamnar där. Och det andra jag ville få lov att lyfta fram i det här sammanhanget, det är att vi har lätt för att låta munnen gå. Där vi talar nedsättande om kristna syskon. Kanske i någon slags låtsad välmening. Sådär. Ja, inte för att jag vill säga det, men det har ju varit lite bekymmersamt här nu det sista för X. Och så är det ingenting annat än skitprat. Och inte sällan är det väl kanske just det här att de här två synderna förekommer i en ohelig kombination. Föraktet för de svaga och att vi talar illa om tredje person. Och det här kan ju hända. Det som är så lätt, det är att vi missar att se att det här faktiskt är synd som behöver bekännas. Och jag tror också att det skulle se väsentligt annorlunda ut i våra församlingar och så om vi kallade det här, de två sistnämnda delarna för synd. Vi var inne på detta med pengar, sex och makt förut. Och det är ju inte bara det som kan vara bekymmersamt, är ju inte bara det när jag på ett eller annat sätt bryter syndar på ett eller annat av dessa områden, utan det är ju också det att jag har en benägenhet för det. Och för min del kan det vara någon del där jag är svagare, och för dig kan det vara någon annan av dessa där du är särskilt svag och behöver mycket, mycket hjälp. Och det finns många exempel i den kristna historien på hur man har fått kämpa under lång tid innan man har kunnat bryta med en synd. Men att våga sätta ord på det och kalla det vid dess rätta namn, det är vägen ut. Och då är man så att säga på fast mark när man vågar tala med Gud om det som synd. Och då är det inget hinder för min frihet. Det är det sista jag ska säga, och det är detta när vi tror att vi är, eller vi försöker ge sken av att vi är frommare än vad vi är. Det som Jesus i sin dialog med fariseerna arbetar så mycket med. Det här när man har en from stil. Man hittar fromma drag och så projicerar man upp så att säga en bild av sig själv så som man kanske skulle önska att man var. Men där på något sätt det inre livet korresponderar illa med det yttre. Och för att ge en liten hjälp i hur att peka på hur Jesus kan tänka i detta, så är det när Jesus håller sin bergspredikan. Och i Matteus 6 så talas det om hur det rätta givandet går till. Ja, det är inte där när man lägger 100 euro sedeln så. Se där. Och han talar också om den rätta bönen. Om att gå in i din kammare och stänga din dörr. Jag tror inte att det är att Jesus vill säga att vi inte ska ägna oss åt offentlig bön. Men när all vår bön, eller den enda bön vi bedriver, är det offentlig bön, så har vi missat en viktig del av livet med Gud. Och likadant det här med den rätta fastan. Gå inte och se ut som att ni lider och har det jobbigt, utan kamma er och se schyssta ut och uppföra er även om ni fastar. Och låt det få vara något som sker i ert inre. Och jag tror alltså att det är värt att få lov att säga det. Det kanske är fler än jag som finns på Facebook. Det är lätt liksom att det är som att nästan hela livet sker där ute. Och så vill Gud få lov att peka på det inre livet. Att det finns ett liv i det fördolda. Och det är på något sätt ändå där som det viktigaste sker mellan Gud och mig, mellan Gud och dig. Och sen skulle liksom resten få lov att vara en spegling av det. Och Jesus vill ju få lov att möta oss just i den litenhet som vi känner. Inte i den här upprojicerade bilden av hurdana andliga storheter vi borde vara. Men när vi liksom sitter i det här där vi har en bild av hur det borde se ut, och den bilden som vi liksom lägger upp till söndags och i övrigt när vi träffar våra kristna vänner, så kan det också bli till ett hinder. Sen är det väl klart och tydligt att vi inte kan, varje spegling i vårt inre kan vi inte gå och slänga ut heller. För då skulle det bli väldigt märkliga samlingar som vi hade. Men detta när det blir en stor skillnad mellan var vi är i förhållande till Gud i vårt inre och hur vi ger sken. Det som hade blivit till ett bekymmer för fariseerna, och där jag tror att vi ska prova att sätta oss själva där och se hur har vi det. Och helt avslutningsvis säga det att vägen ut ur de olika dikerna som vi som kristna kan hamna i. Jag kanske inte tänker det vägen ut om vi räknar med det första hindret och så som handlar om människor som inte känner Gud. Men vi som har fått lära känna Jesus som vår frälsare kan ju på olika sätt ha hamnat på olika platser som jag har försökt att beskriva här nu det sista. Och vad det handlar om för oss, det är om att öppna upp för ett fullständigt samarbete med sanningens ande. Ett kompromisslöst samarbete med sanningens ande, där han får lov att jobba med oss. Och där vi får lov att släppa vårt motstånd. Där vi får lov att släppa den falska självbilden av att allting är okej. Okay. Till exempel att jag älskar Gud mest av allting. Att låta sanningens ande på punkt efter punkt få lov att avslöja mitt faktiska läge. Hur jag har det. Och det kostar på av stolthet att medge hur det ser ut. Johannes, i första Johannesbrevets första kapitel så står det: men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Vad jag ville få peka på är liksom den här platsen i Guds andes strålkastarljus. Där är det bra att vara. Kanske inte nödvändigtvis skönt, men det är bra att vara där. Där han får lov att visa oss. Och så behöver vi inte, och här vill jag få lov att säga någonting så där djupt känt från mitt hjärta och över till dig. Bekymra dig nu inte över det som Gud inte har visat dig ännu, utan gör dig då bekymmer och ta med till Gud det som han har fått visa dig. Och så får vi under vandringen med Gud bli varse det ena och det andra, och som vi kan få hjälp att bryta med eller minska ner på, beroende på vad det kan handla om. Och så att Gud får ha full tillgång till våra liv. Och så att vi får lov att njuta av den frihet som finns i Jesus. Och som ska bli jätteroligt att få lov att tala vidare om de här dagarna. Och därför att, jag vill säga det så där som en varm påminnelse nu innan jag säger amen. Att för den som vänder sig mot Gud och som låter sig ledas av sanningens ande, låter sig få bli avslöjad, så har Gud bara barmhärtighet att ge. Det är att komma hem i verklig mening. Det är att komma hem. Och det är att få lov att börja vandra ut i friheten. Likt en härlig morgon i vår trädgård kanske, med det daggvåta gräset, en dag som gryr. Så har vi en dag som gryr framför oss i vårt kristna liv, när vi släpper vårt motstånd och låter sanningens ande få börja jobba med oss. Amen. Kära Herre, du ser hur vi har det. Du ser vad som kan finnas i våra liv som gör att vi inte får lov att njuta den frihet du har så som vi kunde få. Eller som kanske helt hindrar friheten. Och Herre, då ber vi, kom till oss och talar du vänligt och milt med oss var och en. Eller kanske tydligt. Och hjälp oss att se hur vi kan få bli vända mot dig. Hjälp oss att se vad som hindrar i just mitt liv. Herre, hjälp oss att få bli mer äkta. Och Herre, låt inte missmodet över våra egna småttigheter få ta så överhanden så att vi låter bli att ta del av din storhet. Och så att vi går miste om att kunna få spegla din storhet vidare. Herre, nu ber vi om att du bevarar i våra hjärtan det som vi har fått från dig i den här stunden. Och att om någonting inte var nyttigt, att du Herre håller det undan från oss. Så att vi får gå stärkta härifrån. Lämna oss i dina händer. Amen.